Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl. Är du beredd nu då?
Ja, jag är beredd.
Anna brukar tjata om det där skeletterade materialet. Men vad fan är det egentligen? Är det själva skelettet hon försöker prata om? Eller menar hon att ett annat material skulle kunna bli skeletterat? Alltså är det ett material som kan byta form? Tvinga henne att förklara, tack.
Ja, jag älskar frågan.
Mm.
Nej, men alltså det är inte mer komplicerat än så. Än att man med skeletterat material avser skelettet med tänder. Varken mer eller mindre.
Jag fattar
frågan. Det är bara så här att jag tror att det har blivit lite som en, vad ska man säga, mer klinisk benämning.
Ja. Men jag fattar frågan, för när man hör att någonting har, att det är skeletterat, då låter det som att det var inte det från början. Och nu, oj, nu vart materialet skeletterat.
Nej, man avser egentligen...
Alltså, skelettet.
Skelettet, men ungefär som att om du tar ut en, om du tar en biopsi, ett vävnadsprov från den orala slemhinnan till exempel, då pratar du om ett vävnadspreparat.
Ja.
Liksom. Du pratar inte i termerna vävnadsbit eller vävnad.
Nej, jag fattar.
Så jag tror bara liksom lite så här synonymt med den här mer kliniska benämningen av saker och ting.
Ja, men då, jag tror att personen i fråga har fått svar.
Tror du det?
Det finns inte material som kan bli skeletterade, utan Anna pratar om skelettet.
Jag pratar om skelettet, ja.
Mm.
Helt riktigt.
Bra. Jag la upp på vår gemensamma Instagram häromdagen en fråga.
Mm.
Som jag insåg efter ett tag. Den här slog ju helt fel.
Ja, den var
jag tyckte tydligen att den var tydlig.
Otydlig. Ja.
Så jag skrev, vilket element vill ni att vi ska prata om?
Ja.
Och så gjorde jag 4 emojis. Eld, jord, vind och vatten.
Mm.
Ungefär hälften förstod.
Mm.
Så jag fick massa emojis som var eld och jord.
Ja.
Och då vann eld.
Ja, kul.
Ja. Och det är det vi ska prata om idag.
Yes.
Men... alla andra som inte förstod, jag kan varit otydlig, fick jädrigt många roliga, de har ju helt enkelt svarat från hjärtat vad de skulle vilja höra oss prata om.
Ja, det är ju kul.
Vill du höra listan?
Ja.
Jag har några grejer.
Ja.
Återfallsförbrytare.
Ja, det är bra.
Och sen har tydligen jag pratat om att det här stora jätteärendet som jag hade, som jag ska dra från start till mål, det var ett par personer som påminner mig om att jag har lovat det.
Mm.
Mordutredningar.
Mm.
En arbetsdag från start till mål. Mm-hmm. Från att man sätter in dojorna på polisstationen till att man går hem.
Mm.
Nätspaning.
Mm.
Samarbete med andra aktörer.
Ja, just det.
Till exempel räddningstjänst och sjukvården.
Mm.
Alla era sjuka anekdoter. Polisens matvanor. Den var ju rolig.
Den är bra.
Den är rolig. Ja. Den kan vi komma in på. Konstiga lagar som Kreti och Pleti inte känner till.
Ja, men det har vi, alltså mycket av det här har vi ju redan på vår lista.
Mm. Närstående till brottslingar.
Mm.
Det kan man ju angripa på olika sätt. Jag som har lyssnat väl på telefonavlyssning, till exempel.
Just det.
Och så åklagare och advokater, med mera.
Mm.
Men alltså, vinnare av de fyra elementen blev eld.
Ja.
Och det var vi kommer viga dagens avsnitt till.
Härligt. Ja, eld alltså.
Idag. Vad har vi på eld?
Vad har vi på eld? Ja, men alltså, för det första så kan vi väl klargöra lite grann det här med de fyra elementen. Vad är det? Alltså, varför pratar man om de fyra elementen?
Mm.
Och som jag har förstått det så är det här kopplat till liksom way back, medeltiden och antiken och någon slags föreställning om att liksom hela världsalltet var upp eller konstruerat kring eller inordnat i, kanske man ska säga, de här fyra elementen.
Har du ett favoritelement?
Ja, men eld är bra tycker jag. Jag gillar eld. Alltså det är något primitivt med eld. Och det har såklart att göra med att vi någonstans i oss har kvar det här som våra förfäder liksom såg i eld. Alltså att man, det stora hotet då var ju till exempel det här att vara ensam.
Mm.
Liksom det var det stora hotet mot, ja, men för överlevnadens skull.
Och nu är fan det enda man vill.
Ja, exakt. Och nu är det enda man kämpar för. Nej, men så elden blev ju kanske, kan man ju tänka sig någon slags... Ja, men dels såklart så gav det ju värme och ljus och sådär, men det blev ju också en samlingsplats det här med, och det har vi ju fortfarande kvar. Och faktum är, vi har ju byggt hus för några år sedan och då tog vi hjälp av världens härligaste gäng som ritade lite olika element till våran trädgård. Bland annat en eldstad. Och då, vi var väl lite tveksamma till det här, när 17 ska man sätta sig vid den liksom. Men då var rådet så här, men tänk på härliga vinterdagar. Ni har varit ute och åkt lite pulka kanske, och så tänder ni upp en brasa där, grillar lite korv och dricker varm choklad och så där. Och faktum är att det är superhärligt. Och man ser då när vi har gjort det här några gånger att det börjar tändas upp i stugorna. Alltså folk vill ansluta till elden.
De vill komma till eran eld.
Ja, de vill komma. Så jag säger välkomna, välkomna till vår brasa här.
Nej, är du en sån person som gillar att de kommer?
Ja, men alltså...
Åh gud, jag skulle bygga fan i mig sån här stängsel med snurrad taggtråd runt.
Ja, men det, nej, men alltså jag tycker det har något det där ändå. Det här spontana, jaha, nu gick vi från O'boy till kanske lite prosecco. Eller, ja, helt plötsligt så står man där, fyra familjer runt.
Jag fattar mysfaktorn. Ja. För när vi är uppe i våran fäbodvall, de mysigaste dagarna, det är när man samlas kring elden och lagar mat över eld.
Ja, men exakt. Ja.
Yrkesmässigt då? Hur har du kommit i kontakt med eld i din kriminaltekniska
tillvaro?
Ja.
Mm. Nej, men brandundersökningar är ju faktiskt ganska vanlig begäran till oss.
Är man nischad där? Finns det särskilda brandundersökningsexperter eller är ni generalister?
Ja, men alltså kriminaltekniker får väl sägas vara generalister, för man förväntas ju kunna en del om ganska mycket.
Mm.
Sen är det ju så att man kan ju inte kunna allt, och man är dessutom olika bra på olika saker och man är olika mycket intresserad av olika saker. Och när det gäller bränder så vet man efter att ha utbildat sig till kriminaltekniker hur man, ja, men hur man lägger upp och genomför en brandundersökning.
Mm.
Hur man fastställer liksom var brand har startat, vilka olika typer av orsaker man har att välja på. Hur man ska försöka ta reda på vad som har varit brandstiftare, alltså vilket föremål som har startat upp brand och så vidare. Men sen är det ju så att vissa aspekter av det här är ju ganska komplicerat. Så vissa brandbilder till exempel kan vara väldigt svåra att tolka. Och då kan man behöva ta in experthjälp. Och sen kan det ju vara så att man misstänker att brand har startats av elektricitet till exempel.
Mm.
Vilket i sig är ett helt gigantiskt expertområde. Liksom. Så att då kan man behöva ha med sig någon ytterligare expert.
Eller var det här kommer med... experterna ifrån då?
Men det är lite olika faktiskt.
Jag tänker brandingenjörerna.
Ja, men det är en grupp som kan väldigt mycket just när det gäller det här tolkning av brandbilder till exempel. Men så kan det ju vara från Elsäkerhetsverket till exempel, eller någon, man kanske har en brand i en elbil och då kanske det behöver vara någon representant för...
Ja,
men alltså det kan verkligen variera, och det är ju det som är lite det roliga med mitt yrke också, att man faktiskt... Alltså det finns ingen prestige. Man vänder sig gärna till omvärlden liksom för biträde när man behöver.
Nej, just det.
Så är det ju.
Det finns alltid någon som kan lite mer om just den här smala nischen.
Ja, men så är det ju. Och att det blir en fråga för kriminaltekniker, det är ju ofta då för att utreda om ett brott har begåtts. Och alltså då om en brand är anlagd.
Mm.
Eller om det kan ha startat av försummelse också. Så kan det också vara, eller oaktsamhet.
Och gud vad många sängrökningar och torrknokningar man har.
Torrknokningar
man har varit på.
Ja, vet du hur många bostadsbränder det inträffar varje år?
Nej.
Det är faktiskt mellan 20 och 25 000. Vet du var brand ofta startar då? I vilken del av en bostad?
Jag tänker runt Lucia så tror jag den ofta startar i adventsljusstakar i närheten av gardiner och brännbart material.
Mm.
Annars tror jag kök eller säng.
Kök. Ja.
Mm.
Och torrkokningar är ju extremt vanligt. Vet du hur många som tyvärr omkommer i bränder varje år? 100.
Och då pratar alla bränder?
Ja.
I Sverige?
Ja. Och sen har vi det här med anlagda bränder då. Det är ungefär 10 000 brukar man säga. Mm. Och där är det ju en viss grupp som står för en betydande del av de här anlagda bränderna. För nu pratar jag om alla bränder i liksom stort och smått, mm, så att säga. Och det är ungdomar, ja, som eldar i allt från papperskorgar till
skolor, för den delen.
Skolmiljö, mm, ja, precis. Så att, ja. Och sen har vi de här pyromanerna som, ja, står för en liten, liten del. Men de allra flesta som anlägger är ju varken pyromaner eller ungdomar, utan vuxna, mm, med andra anledningar eller motiv.
Uppsåt. Ja. Mm. Mitt första, eller ett, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var det absolut första, men ett av mina första arbetspass när jag jobbade på ordningen, som man säger, alltså, ja, man i uniform i polisbil och fick åka på 112 larm. Mm. Det var en brand i en radhuslänga.
Mm-hmm. Och fyra otäckt.
Ja, jävlar, mm, alltså. Mm. Jag kom fram och det har varit några som hade varit där innan och dragit avspärring och så vidare. Men ganska omgående så fick jag ju klart för mig att min arbetsuppgift kommer att vara att stå och vakta de döda och,
ja,
uppbrända personerna, mm, som låg där i den här så kallade fäktarställningen. Mm. För när, mm, kroppen brinner så blir ju väldigt musklerna liksom drar ihop sig. Mm. Så att,
och det är väldigt karaktäristiskt, oh, för brandoffer ju.
Ja, väldigt makabert.
Den här fäktarställningen.
Mm. Och då minns jag, för då, alltså, och hur räddningstjänsten, brandmännen, för fan vad de slet alltså.
Mm.
Ut och in, och de satt ju liksom med ryggen, jag kommer ihåg, de satt liksom lutade mot olika, mm, bilar och pustade och drack, och så in igen och jobba, ah, för hela radhuslängan. Och så fick de försöka borra sig in från taket, mm, för att försöka komma åt uppe, ah, på vinden. Och då kom det en granne i chock.
Mm.
Och skulle ta sig in innanför avspärringen där jag stod.
Ja.
Jag bara, det är avspärret här. Ja, men jag måste fram och stänga min dörr. Min dörr står öppen.
Mm.
Ja, alltså det är 3000, mm, brandmän och poliser här.
Ja.
Alla dörrar står öppen. Det var ju bara, de körde ju, besköt ju här från alla håll.
Mm.
Ja, men inte nu. Mm. Du ska inte stänga någonting alls. Jo, men det kan inte stå öppet. Jag måste gå härifrån. Det kan bli inbrott.
Ja,
oh, kanske, mm, inte just nu. Nej. Tror jag inte kommer någon, mm, sån chock.
Mm.
Vilket nästan med liksom, ja, men det är, hålla alltså kvar personen på andra sidan, ja, bandet.
Och jag kan inte tänka mig mer. Jag har ju också några såna exempel när jag har jobbat dels i yttre tjänst, men också såklart som tekniker som har varit förenat med en enormt stor tragik.
Ja.
Och det kan ha varit så här att liksom man har lyckats ta sig ur den här lokalen eller bostaden, men inte lyckas få med sig barn till exempel, mm, eller alltså man blir så desorienterad, ja, i liksom den här, av den här rökgasen, ja, så att man kan, ja, liksom inte, tror jag, tänka på så mycket annat än att försöka ta sig ut själv, men det är ju otroligt ledsamt och tragiskt, tycker jag, just med bränder, och det är bland det värsta jag själv kan tänka mig som skulle kunna hända.
Ja, men det där kan vi prata lite. Fick du göra de här övningarna där man trycktes in i containrar som, mm, de sprutade in rök i?
Mm.
Och så ska man själv försöka orientera sig och ta sig, mm, ut. Det ger ganska snabbt en panikkänsla.
Ja, och det gör det verkligen. Och återigen, alltså, man tappar ju helt uppfattningen om orienteringen ju.
Och jag tror inte folk har kunskap. De tror att jag kan fladdra ut i trapphuset. Säg att jag ligger och sover på ett hotell, mm, alltså någonstans det inte hittar så bra,
mm,
du vaknar på natten att brandlarmet går och det börjar bli rökfyllt,
mm,
tron att du ska kunna gå ut i korridoren och försöka hitta utrymningsvägen,
ja, nej, men det är ju...
De säger att man har mellan 1 och 3 andetag, mm, på sig i, mm, rök innan du tuppar av,
mm.
Så jag har ju varit på en sån plats där en mamma med sitt barn låg i trapphuset, mm, och då är det så mycket jag vill säga om det här,
ja.
Ett, att ge sig ut och börja försöka nå liksom porten.
Mm.
2, allt detta jävla bråte som står i trapphusen. Mm. Nu kommer jag bli lite sträng. Men alla, mm, barnvagnar, mm, skoställ, tidningsinsamlingsgrejer, ja, och sånt som folk har i trapphuset. Mm. Som har liksom expanderat sin lägenhet till att involvera trapphuset. Mm. Det är en dödsfälla.
Ja, ja, visst.
Både för folk som försöker ta sig ut i rök, men också för räddningstjänsten som ska försöka ta sig, mm, in. Så Man gör ju gott i att när man befinner sig på platser där man inte är så ofta, mm. att man tar reda på var är min närmsta utrymningsväg och hur kommer jag dit när jag ett har panik, alltså frontalloben helt död. Mm. Två, du ser absolut ingenting, för när det är rök, du vet ju själv när du var i den där container, du ser ju inte din hand om du har den framför. Nej. Tre, du kommer ligga platt som en fisk på golvet för att det är liksom rökfritt, möjligtvis liksom de 2 centimeter närmast golvet eftersom det stiger.
Mm.
Då ut i trapphus och försöka så här, nu ska jag lista ut vad utrymningsväg, det borde finnas något höger. Du kommer dö i korridoren.
Ja. Det är ju ofta röken man eller brandgaserna som man faktiskt stör av när man gör det. Det är ju inte liksom eld faktiskt.
Jag har ju en väldigt nära anhörig som höll på att brinna upp. Min man.
Just det.
Ja.
Vill du berätta om det? Eller?
Ja, men vi kan dra kortversionen. Han befann sig i ett flygplan tillsammans med sina kompisar och skulle hoppa fallskärm. Och planet tog eld och störtade.
Mm.
Så att jag tror att det var 3 som överlevde.
Fy,
varav min man var en av dem. Så han har ju brännskador på hela kroppen förutom
ansiktet.
Han hade integralhjälm, tack och lov.
Mm.
Så att... Men resten av kroppen ser ut som, ursäkta uttrycket, slaktrens på sin kropp. Nej, men det blir ju inte snyggt. Och så alltså, smärtan och den där paniken när hela kroppen brinner, det är ju...
Är vidrigt.
Det vet man ju själv, när man bränner sig liksom på stryken eller på en bakplåt. Huden, brännskadad hud, det är ju liksom, även om man har 1 centimeter, det är så oerhört öm.
Ja, men alltså det är ju otroligt plågsamt ju. Och även i, alltså jag har ju sett ganska... vidriga exempel på när man tillfogar andra liksom våld och termiskt våld. Alltså det jag kan ju
utsätter folk vidrigt. För brännskador.
Ja. Ja, fy. Hemskt.
Han överlevde, men jag har en stor respekt för eld.
Mm.
Jag brukar när jag föreläser fråga folk vad vidtar ni själva för åtgärder?
Mm.
Och så i stor utsträckning litar folk på sin förmåga att ta rationella, vettiga beslut och sin förmåga till att komma ut snabbt.
Mm.
Den är så överskattad så att jag blir så här, nu får ni skärpa er. Från och med idag så gör ni på det här sättet. Väldigt få personer blir MacGyver i panik.
Sen tror jag att många slarvar också med brandskyddet hemma i sina egna bostäder. Mm. Vi har ju som sagt byggt hus precis och har ju lagt ganska mycket krut på att installera både skalskydd och inbrottslarm och brandskydd.
Mm.
Och visst, vi har haft några episoder av att brandlarmet har gått löst ut av ånga. Vilket bland annat vid ett tillfälle var som en parodi. För att min man och jag, vi duschade i varsitt badrum för vi hade hållit på och let in trallen där ute. Och så var det sent en kväll, vi duschade och sen blev det väl något med ånga från 2 håll. Liksom.
Det var lite för mycket.
Ja visst, så det där gick igång. Och så då ringer de ju upp från den larmcentralen. Min man springer omkring i en ytterst liten handduk. Typ modell gästhandduk.
Med en stjärtlapp.
Ja, precis en liten stjärtlapp. Ja. Och så ringer de upp och då säger de så här, ja, vad har ni för kod? Ja, då är det någon jävla kod man har angivit som ett lösen.
Men de är inte så här som de kan koppla in så och titta.
Nej.
För det hade varit jätteroligt.
jag vet. Alltså han sprang omkring där och sen hade vi väl inte riktigt kommit i ordning heller. Så var man ju tvungen att manuellt stänga av en. Så innan han hade hittat något han kunde peta med och upp på ett litet bord som han stod och balanserade på med den här ytterst lilla lappen.
Vad gjorde du? Filmade du bara? Du stod bredvid. Imorgon råk och filma.
Ja, men jäklar alltså. Men det var ändå ganska bra så här, att veta hur man reagerar. För det är ett otroligt högt ljud. Liksom,
ja. Men det finns ju jättefiffiga. Jag var hemma hos en kund. Och helt plötsligt så hörde man en enhet som satt i taket. Ja, men det går brand... vad det nu heter. Varning från er lägenhet. Hallå, hallå. Är det någon som hör mig? Så de pratar ju liksom rakt
jo,
ut.
Men det finns ju
och då
såna.
Säger ju sonen så här, jag steker pannkakor. Okej, nej men vad bra. Liksom vill att vi kopplar in oss tittar. Så här, nej, så, tjurt, var det bra med det?
Ja, men, det...
men man kan säga så här, lägsta nivån som alla ska ha hemma.
Mm.
Ett, någon form av brandsläckningsutrustning.
Ja.
Typ, och bor man större än en etta skulle jag säga.
Mm.
6 kilo pulversläckare.
Mm.
Och bor man i fler våningar ska det finnas en per våning.
Absolut.
Brandfilt.
Ja.
Gärna anslutning till köket med oljor och skit. Och sen kunskap på sina utrymningsvägar. Och det ska finnas flera. Mm. Och bor man högt upp och det inte finns kanske balkong och så vidare, så finns det asfiffiga såna utrymningsstegar. Mm. Så man kan ha en litet paket in i garderoben närmast. Så man bara kan skicka ut och klättra ner. Slipper du hoppa. Har du stått och hållit i en sån här hoppkudde någon gång?
Hoppkudde?
Ja, men du vet, när människor ska hoppa.
Nej, det har jag inte gjort.
Det är jävligt intressant. Jag har fått stå där nere och sen har jag fått gå upp och titta ner. Det ser ju ut som att man ska försöka sikta in sig i bullseye.
Fy alltså. Men du glömde ju nämna brandvarnare också.
Ja.
Alltså det är ju så otroligt viktigt.
Och, finns de som inte har det?
Ja, men jag vet. Och
eller
dessutom
har en
som sitter jättekonstigt till.
Nu vill jag slå ett slag för de här nya brandvarnarna som är seriekopplade. Mm. Så då sätter du kanske en kök, en i hallen och sen ska det vara en utanför varje sovrum. Mm. Och då är det så när en av brandvarnarna får en indikator på rök, då snackar det med den andra så börjar alla tjuta samtidigt istället för att röken ska vandra hela vägen till
sovrummet. Det där var ju helt befängt.
Så gå nu hem alla lyssnare och så gör ni en liten inventering hemma och sen så skärper ni till er.
Och jag skulle även vilja slå ett slag för brandövning faktiskt.
Absolut.
Hemma, alltså både hemma och på era arbetsplatser. Sen kan man ju, alltså jag tycker det är häpnadsväckande när man har haft brandövningar i jobbmiljö. What's up med det där att folk helt enkelt nonchalerar att det är, alltså oavsett den övning eller inte. Så alltså jag tycker det är så otroligt nonchalant och inte följa liksom rutinen som man har då.
Jag var och lyssnade på någon från MSB som föreläste som hade fått ut några rapporter från World Trade Center, alltså 9/11. Då kunde man se att från att första brandlarmet gick, det var tydligen det som först hände i liksom hus nummer två, till att personer reagerade och började ta sig ut, så gjorde de i snitt, jag kommer inte ihåg om det var 2 eller 3 aktiviteter på sin dator. Skickade sista mejlet, loggade ut och så vidare. För att reagera, alltså först reagerar ju hjärnan på någonting, du hör någonting och så vidare, och då måste du börja agera. Och spannet mellan reaktion och aktion måste ju vara så minimalt.
Ja, men exakt.
Men det är bara i skolan. En brand, man bara...
Orkar inte.
Jag det är faktiskt... säkert bara övning.
Ja, precis. Jag har faktiskt blivit väckt en gång av att det stod en brandman vid min säng. Och jag trodde först att jag var en dröm.
Ja, det här var din dröm.
Men tyvärr så var det inte det. Jag var på
Vad gjorde hen? Var det en kvinna eller man?
Ja, det var en man. Ha? Jätteduktig verkar han vara på sitt jobb.
Bara överkropp, sockerkaka i ena handen. How you doing? Jo, men de bakar mycket sockerkaka.
Nej, jag var på alpresa faktiskt.
Alpresa? Ja. Vänta. Alpresa? Aldrig hört uttrycket.
Nej, jag vet inte ens om det är ett uttryck.
Vad gör man då?
Jag var i franska alperna på skidresa.
Ja, men då heter det väl för fan skidresa?
Ja, men förlåt.
Till topps bäste far!
Ja. Dalskidan. Nej, men jag vaknade upp mitt natten, bodde på något härligt hotell där och där står han bara.
Bredvid din säng?
Ja, och vill bära mig ut ur detta hotellrum.
Sluta.
Jo. Här, kom in.
Ingen rök, ingen brandlarm. Utan helt plötsligt står det en man i ditt sovrum som ska bära ut dig. Som slutscenen i Adam och Eva.
Ja, lite så. Så här var det. Att det var någon som hade dragit igång någon tårgasattack på hotellet. Vilket tarvade utrymning.
Ja.
Och jag lät mig utrymmas.
Fick han bära dig?
Nej, klart han inte fick. Nej, men så är det. Så att brandövning är bra och brandskydd.
Det är vi för.
Ja. Har du tömt brandsläckaren någon gång för övrigt?
Förlåt.
Jaha, det...
Jag har utan uppsåt kan man säga tömt 6 kilo pulver brandsläckare i en bil.
Oj,
när jag var i bilen.
När du själv var i bilen?
Ja. Det är annars en metod. Det har ju inte hänt bara en gång att poliser som ska plocka ut jättefarliga personer ur bil, man kanske tänker att det finns vapen och så, då knäcker man ju kanske bakrutan med undersidan på en brandsläckare.
Ja.
Och sen stoppar man in slangen i bilen och så trycker man på play.
Så. På play också.
Ut kommer ju personerna ser jätteroliga ut, ser ingenting.
Nej.
Och kan inte andas, eftersom det är gjort för att det ska dra ut syret i luften, mm, så eld inte kan liksom, mm, frodas. Mm. Men jag själv befann mig i baksätet och så ska jag liksom putta in en väska. Aha. i bagageluckan så här, från baksätet. Jag vet inte vad jag är på med. Och så hör jag bara så här, pssch, och innan jag fattar, vad är det som sker? Jo då, den väskan har ju tryckt ner.
Ja,
och då undrar jag, vem fan inte har dragit ut sprinten? Ja, det finns ju faktiskt en sprint, men ja, inte i det här fallet. Jag kan säga att lämna in en bil på rekond,
ja, ja,
att ta bort pulver, mm, nej. Mm.
Nej. Nej, det är väl sådär.
Annars har jag, ska jag säga, tömt brandsläcka. Jo, men det har jag gjort på bilar. När man är, mm, före räddningstjänsten. Mm. När man rycker sin egen, för att i alla polisbilar finns ju brandsläckare. Mm. Man rycker brandsläckan och liksom, om det finns en, liksom en rimlig, mm, om det finns en sportkepa att man ska klara av.
Ja, men exakt.
Branden.
Mm.
Själv då? Har du släckt bränder?
Men alltså, jag har ju gjort det dels i övning. Vi har ju både fått rökdyka, ja, och träna oss lite grann på det här hur man släcker bränder med både vatten och, mm, med annat. Så att det har jag gjort i övningsform. Och det är ganska tungt liksom att göra det. Så de här brandsläckarna väger ju några kilon,
ja,
kan man ju säga. Och sen gäller det ju att träffa rätt, så att säga.
Det är inte helt,
det är inte helt självklart hur man ska göra. Nej.
Faktiskt, det är också en grej man skulle vilja öva på.
Sen har jag släckt eld med filt.
Ja.
Jag var på semesterresa på Gotland en gång, mm-hmm, och vi tältade, jag och min kompis. Och sen hör jag någon som ropar i panik från ett tält lite längre bort. Kenneth! Hjälp! Det brinner! Det brinner! Så här, i panik typ. Och jag tittar ut och springer ner då bort till det här tältet där jag uppfattar att det kommer från. Ja, då är det ju någon stare där som har tänt ett trangiakök inne i...
En stare?
Ja, men det är...
En fågel?
Ja, men det är någon människa som inte har förstått eller haft vett nog att inse att det är ingen bra idé att tända trangiakök inne i ett tält.
Nej,
ja, eftersom det finns en del väldigt brännbart material där, och om man inte har riktigt kontroll över
bara
storleken på lågan, exakt, så kan det få ganska obehagliga konsekvenser. Men det här var ju tidigt skede, så att hon hade massa kläder och filtar där, så det gick att släcka det här ganska odramatiskt. Men ja, sen har jag vi bodde i ett hus en gång, vi hade lite problem med råttor, mm-hmm, i huset. Och vid ett tillfälle så kan det eventuellt ha använts en kolsyresläckare som har tömts rätt ner i trossbotten.
I vad?
I trossbotten på huset. Ner under, eller under golvet liksom.
Krypgrund eller?
Ja, men vi hade en inneboende hos oss och han jobbade med brandskydd. Och så var det så mycket råttor en kväll. Vi höll
Jaha!
På och liksom...
Ni tänkte använda det som råttbekämpningsmedel?
Ja, det gjordes också, kan jag säga.
Var det med framgång?
Ja, det blev helt knäpptyst efteråt.
Råttor brukar man inte annars kunna ta död på. De är typ så dabbade bara...
Ja, de där jävla råttorna, jag orkar inte ens få hjärtklappning när jag tänker på det. Mm. Det är en lång historia, men vi hade problem med råttor och innan vi fick bukt på problemet så hörde vi dem på kvällarna, de där små asen. Och han då som var inneboende hos oss, han gick rätt ut i bilen och hämtade en kolsyresläckare som han bara tömde rätt ner i golvet.
Han bara, coming through, nu ska råttorna ut.
Nu ska de ut med kolsyra.
Ja.
Så att det, ja, nej men viss erfarenhet har jag väl av släckare.
Erfarenhet av brandmän då?
Ja, tack. Ja, kom.
Du har koll.
Nej, men
har du fått åka stång någon gång?
Du, har jag åkt stång?
Nej, men...
Ja, men så, alltså, jag har en ganska rolig grej på det.
Jag fixar Bridget Jones bild framför mig hur du bara...
Ja, precis. Bara bränner på insidan av låren.
Innefläsket.
Brännskador på... Nej, men... Vet, när, alltså för ett antal år sedan när man jobbade i poliseriet så att säga, då hade man ju såna här blåljusfester återkommande. Hade ni det här i Stockholm?
Ja, kanske mer kallad den lokala köttmarknaden.
Ja, ja, det var ju vidrigt.
Nej, där fick man ju rulla in sig själv i gladpack om man skulle våga gå dit. Nej, det var inget
för mig. Jag har i alla fall varit på ensamfest och det var på räddningstjänsten. Och jag, det var, jag tror jag var aspirant. Det var ganska nyss jag hade kommit till polisorganisationen i alla fall. Så att, då hakade man ju på allt sånt där.
Smutsigt.
Ja, ja, precis. Men så att, på den här festen i alla fall så fick jag en kompis som också är, eller var polisaspirant, idén att vi vill ju såklart åka stång nu när vi faktiskt var på brandkåren. Ja, så att, sagt och gjort. Vi letar rätt på...
Man brukar ju smälla upp luckor. Det brukar vara luckor för så att man liksom kommer åt dem och så kastar man sig in.
Ja, men typ så var det ju. Så ja, hon tyckte det var lite läskigt för det ser ju ganska... Alltså det är ju några meter.
Det är ju läskigt. Ja.
Men jag tog fart där i pumps.
I pumps? Ja, ja, självklart.
Och det gick ju jättebra
att
slänga
sig. Kort.
Ja, det, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det på mig. Men jag slängde mig ut där på stången och glömde väl då någonstans på vägen ner att jag hade just pumps på mig. Och det var inte superfiffigt att landa i pumps.
Det är som en liten tjockmatta, eller? Ja. En liten blå tjockmatta runt.
Ja.
Lyckades du sikta
ja,
in det där?
Ja, men jag träffade ju mattan, men jag hade ju vrickade fötter.
Nej, nej.
Med Anna. Smärta i 2 månader efteråt. Men det var nästan värt ändå, för det var väldigt roligt.
Så jag tänker att vi ska ju ha ett avsnitt där vi ska prata om allas samverkan och sådär. Mm. Men jag har ju fascinerats av en sak, för att man träffar ju på brandmän ganska ofta när man jobbar ute, känns framförallt på alla de här automatlarmen. Det går ju automatlarm från alla ålderdomshem
och sen trafikolycksplatser ju
och brinnande bilar. Mm. Ja. Men någonting som fascinerar mig, har du någon gång träffat en brandman som kallas vid dess riktiga namn? De har ju så oroliga smeknamn på andra.
Vadå?
Ja, men alltså de ropar, de bara så här, slangen från korven, slangen. Tomten från korven, kan du skicka på mer slang? Alltså alltid. De heter ju, det är inte så här Gunnar från Lisa. Det är liksom tomten, slangen. Ja, korven lyssnar.
Slangen
hallå.
Från korven.
Ja, men de har ju
så här, otroligt kul.
Jag undrar vad mina kompisar, jag har ju ett gäng kompisar som faktiskt är brandmän. Jag undrar vad de heter.
Nej,
på
men
jobbet.
Alltså,
om de heter Malin och Henke eller om de heter någonting annat.
Nej, men det här tycker jag var superkul information. Jag skulle vilja rikta mig nu till brandmän där ute och brandkvinnor. Kan ni bekräfta det här? Eller, alltså, hur funkar det? Är det så att man har ofta tilltals...
Hade du något smeknamn när du jobbade?
Nej, alltså jag har ju kallats Gingis alltid så här, i idrottssammanhang. Men problemet var att vi hade ett vakthavande befäl som också kallades för Gingis.
Men
så
gud.
Vad är oddsen liksom?
Som också hade ett namn som var liksom i närheten, eller?
Ja,
eller var det Gingis
ganska...
Khan?
Nej. Nej, men hans efternamn är ganska likt mitt efternamn. Mm-hmm. Så att han kallades också Gingis. Så det blev ju lite tokigt faktiskt. Men som aspirant så kallades jag ju hundralappen. Det gjorde väl du också?
Va? Ja. Vad är det för något?
Ja, men du vet, instruktörer hade ju ett tillägg för att ta hand om aspiranter. Ja. Och det var typ 100
kronor
eller något sånt där. Ja.
Således, handledartillägg.
Så, ja, precis. Så att, därför fick man gå under benämningen hundralappen.
Det har jag aldrig fått. Jag var alldeles för arg för att de skulle våga.
Han vågade inte.
Jag,
det var mest
ju,
på skoj sådär.
Jag hette ju Lena. Fram till jag började på span på länskrim.
Mm.
Då var det ju, vi pratade ju 2008 kanske.
Mm.
Då gick jag en korridor och så var det ju någon som ropade så här, Lena, var på jag och en annan kvinna som jobbade där som hette Lena. Båda stack ut huvudet så här, genom våra dörrhål och bara ja. Och då hade han sagt till den andra Lena så här, nej, inte du, den unga Lena.
Nej. Jaha. Mm.
Så hon gick fram till mig. Så sa hon så här, hej, det finns bara en Lena här och det är jag. Vad ska du heta? Alltså helt utan ironi. Så då sa jag bara, ja, Sally då. För det, jag heter
Nej, du
Sally.
Bara tog ett.
Nej, jag heter Sally.
Ja. Jaha.
Ja. Så att från 2008 har jag ju hetat Sally. Inom polisen.
Ja, för jag vet ju att du har kallats där, men jag visste inte att
så
du hette det.
Alla människor som har lärt känna mig via jobbet har ju lärt känna mig som Sally och vet inte kanske att jag heter Lena.
Nej.
Så till exempel min man som lärde känna mig via jobbet, för honom är det ju clinch. När folk bara, Lena, han bara, just det. Och då blir det jättekonstigt. Så för vissa så här, men jobbar du med Sally? Nej, ingen Sally. Men så här, hon ser ut så här, men fan, pratar om Lena?
Ja.
Jätteschizofrent. Folk tror att det är så här undercover-namn.
Det är som min man, han kallas ju för Dale och har gjort det sedan han var jätteliten.
Jag trodde han var engelsk.
Ja, precis. Och det är många som tror det. Som inte vet att han egentligen heter Daniel. Så ibland bara, Hur är det med Dale då? Är det bra? Nej, men, nej, men alltså Dale.
Ja.
Ja. Ja, det kan bli lite tokigt. Men du, har du varit på en plats där det har brunnit väldigt länge och intensivt? Har du varit på en brandplats?
Ja, det har jag ju varit.
Mm.
Mest då när jag jobbade på ordningen.
Mm. Ja, precis.
Det kan vara väldigt, väldigt snabba förlopp. Men det, ja, kan också gå ganska odramatiskt, men envist till.
Ja, men alltså det är ju... Brandförlopp kan ju se lite olika ut. Och det beror ju egentligen på hur mycket brännbart material egentligen som det finns på platsen och hur det är placerat. Och sen beror det på tillgången på syre.
Ja, och vätskor och sånt som kan skynda på,
ja,
processen.
Ja, exakt, som kan accelerera brand. För det är ju, man kan ju tycka kanske, om man har varit på brandplatser, att det ser likadant ut. Det är bara massa sot och brandskadade rester. Mm. Liksom. Men faktum är att man kan faktiskt utläsa ganska mycket av den där platserna.
Mm.
Och centralt i som frågeställning som tekniker när man är på en sån här plats, det är att försöka hitta den primära brandplatsen, alltså var brand startade.
Mm.
Och det kan man ju ofta faktiskt utläsa utifrån hur, ja, men hur det ser ut i miljön liksom. Man kan tolka de här så kallade brandbilderna, och rökplymer alltså kan man ju följa och se hur brandgaslagret har förflyttat sig över en yta och sådär. Och då blir det här primära brandplatsområdet väldigt intressant att se vad det finns där som kan ha startat brand då.
Jag försöker lista ut också om det är anlagt. Det kan vara en brottsutredning som pågår eller försäkringsbedrag, det kan vara allt möjligt.
Ja, för att ett problem i de här sammanhangen är ju att ofta bevis också ju brinner upp.
Mm.
Så att det är liksom, ja, det kan vara ganska utmanande att faktiskt hitta och säkra bevis. Men en sak man kan göra är ju att försöka, alltså om man misstänker att en brand har varit anlagd, och det kan man ta reda på olika sätt, eller man kan bilda sin uppfattning utifrån olika liksom observationer på platsen, hur snabbt förloppet har varit och hur brandbilderna ser ut och lite sådär. Och framförallt om det inte finns någon naturlig då så kallad brandstiftare på platsen där brand har startat. Då kan man ju alltså om det inte finns el där, då kan man ju utesluta el till exempel. Och då har ju vi våra hundar som kan hjälpa oss.
Mm.
För det är ju så att även vätskan som man eventuellt har anlagt en brand med brinner ju upp. Men däremot så kan det ju ha trängt ner i ett golv till exempel. Och sådär.
Mm.
Och det är ju ingenting. Ja, ibland kan man ju känna med människans nos att säga att det luktar brännbar vätska.
Mm.
Men inte alltid. Och då har vi brandhärdshundar som kan hjälpa till och sniffa på den här platsen.
Även rök liksom hundar för att försöka hitta var någonstans i det här jättekomplexet. Vet jag att de har skickat in hundar för att de kan liksom hitta...
Ja, hitta en brandkälla.
Ja,
liksom.
Exakt.
Mm. Ja, exakt. Nej, men så det är ganska, ja, de är ju så duktiga. Så tar man ett litet prov därifrån och så skickar man iväg det för analys, och så kan man få tillbaka exakt vad det är som har eventuellt då använts för att anlägga brand. Men då måste man ju utesluta, ja, men är det brand i ett garage till exempel, då får man ju utesluta att, ja, men har det stått en moped här i det här området med bensin i till exempel.
Mm.
Ja. Nej, men så att, men det är ganska, jag tycker det är faktiskt intressant att jobba med bränder. Det är svårt, men det är väldigt spännande.
Ja, det måste vara svårt.
Ja,
just det med det där att alla eventuella bevis förmodligen också har gått upp i rök.
Mm. Jo, men så är, och så är det ju ofta. Och sen har vi ju då, om man nu befarar att någon har brunnit inne på en plats, då har vi ju också liksökshundar som kan försöka hitta till kroppen eller kropparna.
Mm. Alltså de här likhundarna, de är ju fantastiska.
Ja, det är de, verkligen.
Sitta liksom i fören på en båt och försöka sniffa sig till små, små, små bubblor som kan tänkas komma upp.
Det är helt
till att
otroligt.
Söka i skog. Och jag tänker att kroppen luktar ju ganska annorlunda. Ett sjölik kontra en person som har brunnit upp. Den här lilla finkalibrerade nosen.
Ja. Nej, det är otroligt.
Som liksom kan hitta liksom den mänskliga vävnaden i dess alla olika former.
Ja, nej, men det är otroligt fascinerande. Verkligen.
Alltså, sängrökning, det är nästan det vanligaste tycker jag. Torrkokning och sängrökning. Så det finns ju något så deppigt i det tycker
sängrökning
jag.
Sängrökning är jättevanligt fortfarande faktiskt.
Alltså, och det är ju inte helt ovanligt att det finns alkohol involverad. Inte alltid ska vi säga.
Nej, det är inte ovanligt.
Att det här lägga sig på pickalurven, fejda ut, lägga sig somna på sängen och sen så somna med en cig som, och sen så är det ju, det finns ju så oerhört mycket brännbart material.
Ja.
Det är som att man tappar en liksom en glödande grej rätt ner i det som brinner som absolut lättast. Något härligt syntettecken.
Ja, exakt. Men, och jag har tänkt på det där när jag har varit på såna brandplatser. Att ja, men så här, du flyttar in i ett stort hyreshus. Och det är okej att röka inomhus i din egen bostad. Och du vet ju liksom inte riktigt så här alltid vad du omges av för människor. Och
man får ju grannarna på köpet.
Ja, man får ju det, och det kan man ju liksom inte välja på något sätt. Men jag har tänkt på det när jag har varit på de här platserna, för det har ju ofta varit i lägenheter just. Hur utsatt man är på något sätt för det där. Jag menar, det kan ju hända var som helst.
Ja, och brandvarnare, man vet ju inte ens. För sig, väldigt många bostadsrättsföreningar och hyresföreningar, de delar ju ut brandvarnare. För de litar inte på att människor förstår själva, utan de ger ju sina gäster gratis.
Men det förutsätts ju att de kommer upp och förses med batteri.
Jag bodde faktiskt i en förening där det också kom en människa och bara, här ska det sitta en brandvarnare, varken du vill eller inte. Men det här med cigaretter, jag är ju en väldigt stark motståndare till lite olika saker. Jag har lite svårt när jag går på stan och ser uniformerade poliser som står och röker.
Ja, men gud, jag vet inte ens om jag har sett det.
Har du inte?
Nej.
Alltså, det skevar mig något så oerhört.
Ja, jag förstår så här, jag. Vilket jag tråkigt tycker, signalvärde.
Ja, men det, och huruvida du röker eller inte, det är jag fulla fan i. Men att stå i uniform på
Nej, men det är inte okej.
Även om du kanske inte interagerar med någon just då, men man ska banne med veta vad man har för signalvärde och vad det sänder ut, och att det inte bara personen som ser dig kommer inte bara en åsikt om dig som person, utan om polismyndigheten. Jag tycker att det är så oerhört oproffsigt.
Men
det glädjer mig att du aldrig har sett det, för det tyder på att det kanske inte
det
är så vanligt.
Men däremot har jag sett en kriminaltekniker som gärna rökte cigarr på brottsplats. Inte, alltså, såklart utan risk för, ja, såklart utan
lite,
risk för att avsätta
lite
spår. Cherry, men,
och lite opera.
Ja, men lite
du
så här,
är inte säker på att det är en film?
Ja. Jag är säker på att det inte är en film, men jag är inte helt lika säker på om inte det här sker för att späda på lite myten om kriminaltekniken.
Varför
kanske
skulle man vilja det?
Nej, jag vet inte.
Droppa men, själva cigaren på brottsplatsen också?
Nej, såklart inte. Såklart
men
inte.
Cigar,
jo, nej, men det har jag faktiskt varit med om.
Däremot har jag ju som spanare tvingat mig själv att röka.
Aha, oj.
Varför tror du det?
För att kunna ta ut i ett rökrum kanske, eller alltså ha skäl att stå i en rökruta.
Jag skulle säga att 100% av alla spanare har spansig i fickan eller väskan.
Men tror inte du att det syns på dig att du är ovan rökare?
Nej, men man får ju öva upp ett kroppsspråk. Jag får ju planka kroppsspråk från de som är vana rökare. Eller så får jag spela nybörjare.
Ja.
Det finns ju människor som inte kan röka.
Står och försöker ta halsblås och host.
För alltså, det finns väldigt många situationer där jag bara säger, okej, det där utrymmet behöver jag stå på. Jag ska se det där fönstret, den där porten, den där bilen. Jag behöver stå precis i den där vinkeln. Varför skulle jag rimligtvis vilja göra det? Det är svinkallt ute. Det blåser småspik snett underifrån. Men jag vill jättegärna stå här ute. Det är väldigt få människor som är så pass pantade så att de bara ställer sig rakt upp och ner. Visst, jag skulle kunna prata i telefon, men det är den här mentala snuttefilten att ta en telefon. Det, så har jag kanske hund, då kan man ju röra sig ett område. Men att gå ut och ställa sig någonstans och ta en cigg, det är liksom ett i vissa sammanhang ett skäligt svar på varför du är på platsen. Så spansigg har jag behövt ta. Och också bjuda på sig.
Vad kör du då? Är det blå bländ eller?
Långa kommers utan filter. Nej, ja, det jag har ingen aning kan jag säga.
Jag skulle ändå vilja
se det. Det beror på. I och för sig, är man på söder lite hipster, Lucky Strike kanske.
Ja.
Gula,
ja, du har liksom lite olika då också. Så att
det
ska passa
det
in i rätt miljö här.
Men, och de man spanar på testar in ibland. De kan ju komma fram till en, bara har en cigg. Bara för att se hur man reagerar. Ja, ibland så ger jag det. Och ibland så säger jag, nej, tror jag röker inte. För båda svaren är ganska rimliga.
Ja.
Däremot så min gruppchef var ju rökare, så att mina jävla spansig, de gick ju åt hela tiden. Sannolikt, kan jag få.
Ja, men det är som de här som har slutat snusa.
Ja.
Så här, har du en snus? Mm. Jag har ju egentligen slutat snusa, så jag vill ju inte köpa en dosa.
Nej. Så jag tar dina istället.
Ja, det är underbart.
Och sen vet jag inte om det används som förhörsmetod. Mjuka på en cig. Ska de cig?
Ja, kanske det.
Få folk att lugna ner sig lite och få person tycka om en, så att ljuga kanske.
Jag läste ju i tidningen häromdagen att man hade ondgjort sig över att om man är häktad så får man cigaretter och snus.
Mm.
Och det där tyckte folk var så otroligt provocerande att man skulle ge dem det gratis då. Och liksom på något sätt tillåta att de skulle få röka och snusa när de satt frihetsberövade.
Mm-hmm.
Och jag vet inte om det där bottnar bara en sån här djup okunskap om hur människor fungerar. Liksom. Alltså, jag vet inte.
Gud, jag känner mig extremt oprovocerad av nyheten.
Ja. Ja, jag med.
Var det till skillnad från om du var tycker så här, liksom anhållen? Eller?
Ja, men argumenten var ju så här, de har förlorat sin rätt att få röka och snusa. Och de ska inte, ja, men du vet, lite den där retoriken. Så otroligt märkligt. Ja. För det första är man ju inte dömd om man sitter frihetsberövad. Det är liksom nummer ett. Och nummer två så är det väl liksom... det är ju inte något förbjudet att varken röka eller snusa.
Det är ju inte heroin.
Och det är ju, nej.
Man skjuter ju inte i dem. I och för sig så kan jag säga att det finns ganska mycket narkotika på våra anstalter.
Jo, men det är en annan sak. Och för det tredje så kanske inte någon egentligen tjänar så mycket på att ge sanktioner av det slaget.
Alltså restriktionerna, de är som vi brukar säga tre vänster till höger. Mm. Alltså att man, huruvida man inte får läsa tidningar eller titta på tv och så vidare. Det är ju inte kriminalvården som beslutar
om
det.
Nej, det är en åklagare som beslutar.
Så huruvida man får snusa eller... Nej,
nej, men det där...
Jag tänker
det
bara... på arbetsmiljön för de som jobbar där.
Ja, men jag menar det.
Herregud.
Jag menar det.
De har inte förlorat sin rätt att andas.
Nej, exakt. Nej, men det är en väldigt skev syn kan jag tycka på. Det där.
Man ska, ursäkta, vet du att det är dåligt att röka?
Ja.
Okej, säger jag. Så här gammal flåbuse. Fan, det har jag aldrig hört nu när du säger det. Jag kanske skulle ta och sluta nu. Har ni grönkål?
Du, vi pratade ju om det här förut med att bevis brinner upp.
Mm.
Men det finns ju några faktiskt uppmärksammade fall där kriminaltekniker faktiskt har kunnat säkra spår på brandplatser.
Mm.
Och jag såg en dokumentär för inte så länge sedan om gryningspyromanen.
Oh.
Har du sett den?
Nej, jag har inte sett dokumentär.
Nej. Och alltså man kan ju förstå hur olustigt det måste ha varit att bo i Ystad och i de här områdena där det brann hela tiden. Alltså förstår för de här människorna i... Ja.
Man får ju sova i skift.
Ja, men alltså, jag undrar hur... Det måste ha varit fruktansvärt obehagligt faktiskt att veta att då en pyroman härjade i det här området. Men där var det ju så att till slut så kunde man ju binda... Borgström heter han, va? Till en brand i alla fall. Och sen nystades väl de här andra upp. Mm. Liksom. Men genom att han hade ju ganska avancerade metoder för att fördröja brandförloppet. Så att han skulle hinna försätta sig på en annan...
Han är så himla otäck.
Ja, riktigt
en himla otäck förlur.
Nej, men så han skulle hinna ta sig till en annan plats när det väl började brinna, så att han hade ett alibi. Och det var ju ganska... Alltså det var ju i sak ganska enkla lösningar, men det var ju ganska sofistikerade sätt att ändå fördröja brand. Han använde sig bland annat av toapappersrullar som han satt ett stearinljus i. Mm-hmm. Och när ljuset hade brunnit ner så började det brinna i pappret. Ja. Och sen tog det ju fart. Men man lyckades faktiskt säkra fingeravtryck på de här rullarna. Och fick in en träff.
Älskar kriminaltekniker. Ja, jag älskar
ganska, man blir ju ganska nöjd. Men, och det här leder oss lite in på det här med pyromani.
Mm.
Vad har vi på pyromani?
Ja, jag tänker direkt på min mamma faktiskt.
Oj!
Jag kommer
berätta
ihåg,
mer. Berätta
jag
mer.
Har en stark historia. Alltså, jag vet att hon har berättat för mig att hon visste när hon var liten att jag får absolut inte elda när mamma är borta. Hon var så jädra sugen på att testa.
Ah.
Så hon tände ett ljus och stoppade den i en skokartong.
Ja, jag förstår.
Nu ska vi säga liksom det som hör till historien, att hon var ganska ung.
Ja, ah. Och det var inget som skedde vanemässigt sen.
Nej. Så jag vet inte om hon går under definitionen pyroman.
Nej, det tror jag inte.
Men det är ju ändå... Alla har ju något kittlande med att leka med elden.
Mm.
alla. Ja, alltså, när man var ung, man satt och sköt tändstickor. Mm. Alltså, det där med att leka med elden. Jag vet inte, är det inte någon sån där, om du leker med elden så... Vad är det man säger? Då kissar man på sig på natten.
Ja, precis. Ja. Jo, men det är ju, jag vet inte, det är lite laddat det där. Mm. Men det är väl också för att man som barn lär sig att man ska akta sig för eld och man ska inte leka med eld. Och det blir liksom lite per definition laddat liksom. Men det är ju, så pyromani är ju väldigt ovanligt. Det är ju en psykiatrisk diagnos, ett psykiatriskt tillstånd. Och det är ju väldigt, väldigt få egentligen som får diagnosen.
Ja.
Och det är ett antal kriterier som också måste vara uppfyllda. Ja, men bland annat så ska du ju ha anlagt bränder vid flera tillfällen så att säga. Och sen ska man kunna styrka på något sätt att man upplever, alltså det är ju, det här är ju frågor man ställer när man utreder personen psykiatriskt, om man upplever en inre spänning eller en upphetsning innan man...
Någon form av tillfredsställelse.
Ja, ja. Exakt. Och det ska också finnas en fascination och ett uttalat liksom intresse för eld. Och sen ska man få då den här lättnaden när man har eldat. Och sen så är det ju så att det ska ju heller då inte finnas några andra liksom uppenbara motiv, som till exempel att man vill lura försäkringsbolaget eller hämnas eller någonting annat.
Det var
ju
faktiskt en pyroman på Söder som for runt och satte just på eld, eller vad heter, tidningshögar i trapphus.
Aha, fy,
vad otäckt. Man kunde knyta till samma person.
Ja, okej. Okay, men, ja,
men är det så, eller är det bara så på film, att pyromaner väldigt gärna kommer tillbaka till sin...
Ja, och iakttar. Ja. Jo, men det tror jag. Jag vet inte om det finns forskning eller studier på det. Men det är ju det här att de vill ju få den här tillfredsställelsen såklart. Och jag kan tänka mig att det varierar i vilken utsträckning man behöver det.
Mm.
För vissa kan det ju räcka kanske då att tända på och se att det brinner. Mm. Men för andra så kan det ju också vara att man faktiskt vill se effekterna av sin aktion. Men det är ganska, alltså det här handlar ju om impulskontrollstörningar, att man inte kan styra sina impulser. Och jag läste på lite grann om själva diagnosen, och i samma liksom, alltså i den här diagnosmanualen så ryms pyromani-diagnosen tillsammans med några andra ganska intressanta, bland annat kleptomani som också är en sån här impulskontrollstörning, ja, att man snor saker, spelberoende. Och sen ett tillstånd som heter trikotillomani. Vet du vad det är för något?
Trikotillomani?
Ja.
Nej, vet ej.
Nej. Det handlar alltså om att man inte kan hindra sig själv från att dra av sig hår. Så att man till slut blir skallig. Jag var tvungen att gå. Ja, det är sant. Jag hade aldrig hört talas om det här tillståndet. Trikotillomani.
Man sitter alltså och plockar hårstrån från sitt eget huvud.
Ja, tills man blir skallig.
Jag hade en trist diagnos att ha.
Den är inte rolig alltså. Verkligen inte. Om nu någon av de här är så rolig.
Jobbigt att ha det och också vara en grov kriminell. Så att det sista man gör när man lämnar sin brottsplats är att man rycker en kvast med hår.
Ja, du tänker att man både är pyroman och... Ja. Har trikotillomani.
Nej, men det kan vara vilket brott som helst. Men att lämna en brottsplats och det sista man gör är att man planterar lite DNA på brottsplatsen. Hallå! Det är trist.
Ja,
så om man har trikotillomani, vad heter det?
Trikotillomani.
Då bör man inte också välja den kriminella.
Nej.
För de andra sakerna du sa, det kan ju liksom bli kriminellt av det. Spelmissbruk brukar ofta... Det blir
kleptomani med, såklart.
Ja. Ja, exakt. Det är tillgreppsbrott och spelskuld skulle ju kunna bli liksom ekonomiskt. Men, men just att slita av sitt eget hår är ju sig inte så där... Du hamnar inte finkad.
Nej, precis. Det
men
är inte kriminellt.
Du ska inte också vara brottsling.
Nej, det är en dålig kombo.
Aldrig talas om.
Ja, nej, det är ju fascinerande.
Gävlebocken, Anna.
Ja.
Har du några åsikter? Tycker att det är kul?
Att den brinner?
Ja.
Nej, det är klart jag inte tycker att det är roligt att den brinner. Det är ju, alltså, för det första är det ju en ekonomisk fråga. Alltså, göra om det här, försöka varje, alltså man måste ge Gävle kommun eller vilka det nu är som ligger bakom det här, att de är uthålliga som satan.
Fast nu kommer ju jag angripa det här på ett annat sätt.
Ja, du tycker det är kul.
Nej. Men jag tror att Gävle kommun inte har något emot.
Nej, jag fattar vad du är
nu,
på väg.
Jag är kanske en konspiratoriker. Absolut inte. Jag tror inte att de själva tittar på Gävleboppen. Nej, det vill jag med bestämdhet säga. Men om jag skulle ställa frågan till dig så här, när jag säger Gävle, är det någon plats som du har hört talas om?
Ja,
då tänker du på Gävle och Gävlebocken.
Tänker på Gavlerinken.
Gör du det?
Nej, jag skojar. Nej, men det är klart att många förknippar Gävle med
under så många år, nu har de väl klarat den ett par år, va?
Ja.
Men under så många år att den brinner och att de ändå sätter upp. Det är inte så att stan står och faller med huruvida de får upp bocken eller
inte.
De skulle kunna välja att inte sätta
dit den. Rimligen inte göra det. Nej, precis.
Men de kanske tänker så här, antagonisterna ska inte få välja, bocken, jäveln ska upp.
Ja, men alltså, jag kan gilla den aspekten av det hela. Ja, men absolut. Men alltså, jag vet inte hur många år är den har brunnit.
Nej,
det måste ju vara liksom...
Men, många.
Men det är intressant att du säger, för att det är klart att det ger ju också Gävle viss uppmärksamhet.
Ja,
vem
men alltså...
hade annars känt till Gävle?
Nu får vi...
Jag skojar.
Nej, men jag tänker så här. För när bocken kommer upp så är Gävle på nyheterna långt innan den har brunnit ner.
Ja.
Nu är bocken uppe, vi får se hur länge den var och de intervjuar någon kommunpolitiker och det är någon korvmänniska som står och säljer korv.
Ja.
Och bara
ja, men det är som ett happening.
Ja.
Ja. Men de har ju haft bevakning som har stått och alltså, du förstår att det är förenat med vissa kostnader också att hålla på med det här. Ja.
Sen skrev jag här på min lilla lista, för jag satt och brainstormade, vad har vi på eld? Jag tänkte på verkans eld och eldavbrott. Men
ja,
du, jag tror faktiskt, när jag tänker efter, vi behöver ha ett avsnitt om skjutningar.
Ja.
Vapenhantering, vår egen skjutförmåga, skjutningar i största allmänhet. Och då tror jag att vi sparar hela verkans eld och eldavbrott till det. För att det finns för mycket. Jag vill inte svepa över den för snabbt. Pang-pang-avsnittet.
Och sen tänkte jag även på det här med explosivämnen och bangers och
bomber och granater. Kommer ett helt eget avsnitt.
Det förtjänar också eget, ja. Håller med. Jaha.
Är vi nöjda?
Men alltså, jag känner mig ganska nöjd.
Ja.
Du då?
Nej, jag tycker att vi har varit inifrån och utifrån och uppifrån och nerifrån. Ja. Jag ser bara en väldigt, väldigt stark bild framför mig när du åker stång i pumps. Det är det jag tar med mig. Jag går ut i livet efter det här och ser detta framför mig. Jag kommer se det snett underifrån.
Ja, men alltså, det är en minnesvärd upplevelse. Nej,
vi kanske kan på något sätt få tillträde till en brandstång.
Alltså, vore inte det jävligt
läckert? Ja, men det har vi. Vi känner ju brand. Och filma oss själva när vi åker stång.
Jag tänkte,
och du är pumpt.
Kanske en livesändning till och med.
Nej, men då måste jag få övningsåka ett par gånger.
Nej.
Men det var inte helt lätt.
Nej, det
man måste
inte.
Ju hålla liksom lagom hårt.
Ja, så är det ju.
Nej, men vi är nöjda.
Vi är nöjda så.
Och vi kommer att komma in på de andra elementen också. Vi har
absolut.
Vatten kvar, allt om vatten. Det kan ju vara allt från sjölik till drunkningsolyckor till att kasta vatten.
Ja, undervattensforensik.
Absolut.
Alltså kriminaltekniskt arbete under vatten, eller i vatten.
Sen har vi jord, vad har vi där? Vi har begravningar, vi har folk som gömmer saker i jorden. Vi har
arkeologiska aspekter, tänker jag.
Ja.
Utgrävning av en kropp till exempel.
Däcktryck och fotspår i jord, säkra. Ja, och sen så vad har vi sen då? Då har vi allting i luft. Då har
och
vi
miljö, tänker jag. Miljöbrott.
Och sen så har vi luft. Där har vi helikoptern, flygplanen. Jag vet att du har legat på en flygplansvinge och penslat efter spår. Vad har vi mer i luften? Men vi har vind, saker. Ja, det där kommer bli bra.
Det kommer bli matiga avsnitt. Ska vi informera lite grann om vårt Instagramkonto?
Ja, vi kanske har några nya lyssnare.
Ja, vad härligt. Sen har vi ju märkt att vi har fått lite shoutouts. Det tycker ju vi är jättekul. För att då hittar ju fler till podden.
Ja.
Så det skulle vi vilja få fler av, såklart. Ljungdahl och Ginghede heter vi på Instagram. Och där kan man också skriva DM till oss. Och vill man komma i kontakt med oss mailvägen så går det bra på ljungdahl och ginghede@gmail.com.
Vi läser allt och svarar på allt.
Ja, det kan vi säga. Bra.
Ses nästa vecka.
Ses vi nästa vecka. Vad blir det nästa vecka? Ses vi i vatten eller i Luft eller?
Ska vi gå på listan så är det vatten. När folk röstade. Men det kan också bli ett helt annat ämne. Vi kanske inte tar elementen på rad här.
Vi får se vad som faller oss in. Vi ses om en vecka.
Hejdå.
Hejdå.